En podcast från Sportbladet.
Does he have a buyout clause at the moment? I hear it's 32 million.
Yeah, I mean, concerning all that stuff and so on, I prefer not to talk.
Yeah, of course. Yes, that's not a problem.
There's one thing for sure that I can tell you is Christian will do whatever is possible legally. I mean, by insisting if it has to leave Aston Villa, not because he's not happy at Aston Villa at all, but because just he wants to play, maybe instead of missions, he wants to play European football, he wants to play a higher team.
Yeah.
And he will not, whatever happens, he will not sign a new contract, but I can only talk about the new contract when I propose the contract.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
I'm gonna have you twist never and I say. Twist never and I say. So make that clear.
Så där kan det låta när man pratar med agenter ibland. Mitt namn är Patrik Syk, mitt emot mig sitter Patrik Sjögren och ni är hemskt varmt välkomna till Sillypodden denna tisdag som det är. Det är ju faktiskt vår, vad ska man säga, ursprungliga utgivningsdag, tisdagar. Det var då vi brukade komma ut.
Det är retro nu alltså.
Det är lite retro att komma ut.
Det är en bra ursäkt för att vi är en dag senare.
Det tycker jag.
Vilket jag tar på mig, vilket min röst kanske också förklarar någonstans varför vi är en dag senare. Men...
Ja, och som vi precis hörde i inledningen här, det var ju något snack där, det pratades om Benteke. Vad var det vi lyssnade på, Patrik?
Ja, det är lite oklart vad vi lyssnade på, men det påstås att det är en supporter till Aston Villa som ringt upp Bentekes agent, Kismet Ellis, tror jag han heter, belgare, och utgett sig för att vara en Premier League-manager och frågat om Bentekes framtid.
Min generella åsikt om belgare, den känner ju alla till det här laget.
Men får man liksom ställa några frågor kring det här ändå?
Ja, det måste vi göra och sen så kanske ta ner det här lite grann. Ja, ska vi inte göra det? För att nu det här håller på att rullas ut nu som en jättegrej för oss i brittisk media.
Så är det, men det man undrar framför allt som slog mig nu är vem fan han låtsas föreställa. Han ska ju låtsas vara en Premier League-manager om jag förstått det hela rätt. Men om Benteke, och han pratar om att Benteke vill spela, eller agenter då, vill spela liksom med en internationell fotboll, Champions League och sådär. Men det är ju inte så många managers att välja på. Det är inte så att han imiterar Mourinho direkt. Det är inte så att han imiterar Wenger direkt. Han låter ju inte riktigt som Pellegrini.
Alltså, eller
fanske.
Den enda man kan tänka sig är ju Brendan Rodgers.
Ja, då blir det ju ingen internationell fotboll. Oj, aj.
Aj. Europa League, fan, det ska inte vara sådana.
Ja, man låter inte riktigt som Brendan. Alltså, jag tycker att...
Nej, men
Daily Mail går i god för att det är authentic video footage. Då är frågan om det är authentic att
hur menar man med authentic att det är filmat, ja, att det är en
att det är någon han pratar med eller, för de kan ju inte riktigt räkna ut att det är agenten han pratar med. Och om det är det så är det här världens mest lättlurade agent. Om man nu låtsas vara Premier League, för vi har inte hittat början på den här videon heller, så det är lite oklart vad han föreställer. Och så säger också agenten då att, eller han säger till agenten en off the record. Och det är en klassisk fras journalister, eller ja, lite tvivelaktiga journalister använder. Jag försöker undvika den så mycket som möjligt. Ja, alltså, och det säger inte en Premier League-manager till en agent. Han säger aldrig off the record, alltid off the record där. Ja. Det är inte så att de spelar in det eller ligger ute på klubbens hemsida. Liksom.
Nej, men vi säger att det är agenten då. Vi kan väl tro att det är.
Ja, det kan vi nog. Ja, det kan vi tro.
Och att han riktar upp och påstår och utger sig. Jag måste säga att hur mycket Belgien-skeptiska jag är i min person så, som också lättlurad människa, så känner jag ju lite för honom. Jag hade ju också gått på. Jag går ju på sånt där hela tiden. Jag retweetar falska bildettor och
ja,
men så där är det. Så ni som följer mig på Twitter, ni vet att jag inte, ja, det går att lura mig. Så inga jävla idéer nu liksom. men så är det, så att jag känner ju lite för den här för den här stackaren. Framförallt det som händer nu då i svallvågen av det här.
Ja,
hans förtroende liksom. För det är en stor affär det handlar om. Jag menar, Benteke är ju en jättestjärna.
Så
och
är det.
Det kommer röra sig om ganska många miljoner i sommar för honom.
Samtidigt så kan ju inte hans uttalande förvåna någon Aston Villa-supporter. Alltså det han säger egentligen är att han skulle vilja flytta om det är möjligt. Han kommer inte förlägga sitt kontrakt. Det är ju två grejer vi redan visste i stort sett. Sen det som är lite så här kontroversiellt är att han säger att han skulle använda alla lagliga medel för att komma därifrån om en klubb skulle en visa intresse. Och det är klart en agent säger så. Ja. Och det är också en grej en agent skulle kunna säga till en tidning för att få igång lite snack. Så explosionsartat sensationellt är inte staten ändå heller, tycker jag.
Nej, och det är inte speciellt många inblandade i den här dialogen. Eller den här debatten eller konversationen, om man ska säga. Utan det är liksom Bentekes agent, och så på andra sidan står Tim Sherwood och påstår att vi kommer aldrig släppa honom. Vi värderar honom till 80 miljoner pund och såna här saker. Men att Tim Sherwood är full med skit, det kan ju inte förvåna någon. Nej, men herregud, jag menar, det är väl...
Ja, han
inget ont i övrigt om Tim Sherwood, men han låter ju munnen gå lite grann.
Han är ju fortfarande en oslipad eller agent, håller jag på att säga, manager. Och det visar ju också när han ofta talar från hjärtat snarare än hjärnan. Många gånger så är det bättre att hålla käften.
Ja, han hade liksom... Han påstår att han släppte fram Christian Eriksson från ungdomslaget och sådana saker. Bara, nej, han värvades liksom förra sommaren.
Alltså det var högt aktad fyndyr.
Ja, sådana fullständiga galenskaper som han har
hämtat. Det är ju inte knerklass än, så att han ligger ju ändå hyfsat i lärarna.
Jag tycker att han är en
aspirant kanske. Han är aspirant i Newcastle-posten också på sikt. Alltså.
Ja, det tror jag. Ska vi riva av Benteke då, medan vi ändå är inne på det? Det känns väl logiskt. Det pratas ju om Liverpool. Det har ju liksom, det gör det ju med alla spelare. Så att det är...
Alla anfallare i alla fall.
Alla anfallare.
Som inte är Sergio Kun Agüero.
Nej, där pratas det om Real Madrid.
Ja, helt plötsligt. Nu råkar jag byta ämne här, men vi kör på Benteke så länge.
Vi kommer till Kun.
Det gör vi.
Christian Benteke hade ju ingen supersäsong fram tills de typ fem sista omgångarna. Lite mer var det sen Sherwood kom. Så lossnade det igen.
Sherwood, han tog upp han från ungdomslaget.
Ja, precis.
Klart det går bra då.
Det var han som såg talangen hos Christian Benteke. Hur ratar vi Benteke efter en sån här säsong?
Alltså det känns som det finns flera sån här spelare som kommer i Premier League och slår igenom sån här, som man ser som ganska bra anfallare. Vi har haft Demba Ba tidigare och sån här. Alltså så här sensationsspelare på något sätt. Mm. Känns som Benteke har lite mer i sin repertoar än vad de flesta av dem hade. Men jag tycker fortfarande att alltså det är inte så att Manchester City kommer lägga allt sitt hopp till Christian Benteke eller så. Liksom. På den nivån är han ju inte än.
De la ju ändå ganska mycket pengar på Wilfried Bonny.
Ja, men han är ändå en komplementsanfallare. Han är ändå en bänkspelare. Där skulle ju Benteke absolut kunna vara. Men jag menar att han är inte på den nivån att en titelaspirant skulle göra honom till sin första forward. Där är ju inte. Utan han är ju en drömvärvning för ett Liverpool kanske. Som annars kommer stå med Dan Ings och Mario Balotelli och Rick Lambert.
Ja, och så Sturridge tittar på från läktaren.
Ja.
Det ser sur ut. Det har blivit hans liksom grej den här säsongen. Han sitter på läktaren och ser sur ut. Och jag vill så gärna spela.
Ja, men det är bättre det än att han ser glad ut. För då hade han fått skit för det. Så.
Ja, men han får alltid skit. Alla får skit hela tiden. Så är det. Ja, Benteke. Ska vi riva av de här två som du var inne på? Ings och Milner.
Milner.
Som faktiskt nu har... Milner verkar ha bestämt sig för Liverpool. Ja, enligt Liverpool Echo så i alla fall är de överens muntligen.
Ja. Sen vet man inte om hans agent tar det avtalet tillbaka till Manchester City och säger titta vad Liverpool har gett oss. Vad säger ni nu? Det finns alltid en möjlighet till sånt. Ja,
alltså den lönen som du pratar om, 170 000 i veckan pund, är väldigt mycket pengar.
Så
mycket pengar kan inte Liverpool betala Milner.
Nej, samtidigt ligger han ju väldigt, väldigt högt i City. Det är ju, han är ju en av de bättre betalda där, trots att han inte är en av startspelarna där. Och det är ju inte att han kommer gå ner i lön. Samtidigt så är han free transfer. De kan ju förmodligen, beror på hur de gör med köpesumman då. Ibland får ju spelarna en ganska stor
sign-on-betalning
då. Det lär han väl kräva också. Eller så kanske man kan slå ut det på den här lönen så att man ändå kan motivera värvningen på det sättet. För hade han inte varit gratis hade han kostat 100 miljoner i alla fall. Och då det är ju ganska mycket pengar att slå ut på den här lönen då.
Så kan man säga, sen har ju Liverpool en del utrymme i sin lönebudget när nu Steven Gerrard som var bäst betald slutar. Och sen har man faktiskt inte helt fullt fyllt på löne lönelistan sen Luis Suarez lämnade förra sommaren.
Så är det. Samtidigt kan man ju ifrågasätta, alltså, han ska ju ha en okej lön, absolut, men han ligger ju för högt i James Milner, tycker jag. Alltså, om man får en sån pass lön, det är inte så att han kommer gå in och liksom bli nya Suarez och lyfta Liverpool. Nej, på något sätt, utan han är ju en komplementspelare, en bra spelare som liksom, han kommer inte göra
den avgörande skillnaden. Men det är ju den där sjukan som är med alla de där klubbarna, att en Zlatan är helt ovärvningsbar för han har haft så hög lön, ja, och har en så hög lön i PSG. Han måste gå ner i lön om någon annan. Det finns bara två klubbar i världen som kan betala så mycket. Och det är...
Samtidigt så är han ju någonstans värden lönen om du har råd med den lönen. Det jag tycker med James Milner är att han kanske inte ens är värden lönen. Nej, om du har råd med den. Chitty har ju betalt den lönen för att han har varit så viktig liksom som symbol för den engelska kvoten också, för att behålla honom. Och det är ju liksom det som har gjort att det sprungit iväg där. Men han ligger ju alldeles för högt för sin kapacitet, tycker jag.
Absolut. Sen blir jag jätteglad om han kommer till Liverpool.
Ja,
jag tycker verkligen om honom. Det är inte mina pengar.
Fast det är pengar de hade kunnat göra något annat för.
Ja, men det vet jag fan fall de hade gjort.
Nej, det är för sig sant.
Jag vet inte fan. Alltså, jag tycker det där, jag är inte speciellt dåliga affärer. Jag menar, det är liksom så här, åh, vilken dyr jacka du har köpt. Men använder man den varje dag i 5 år, men då är den inte så jävla dyr. Däremot använder jag den 2 gånger och så tycker jag att nej, men den här funkar inte ihop med några andra kläder jag äger. Då är den jättedyr.
Så även fast spelaren är kass, bara han är dyr ska han spela varje dag, så kan man motivera det.
Nej, men är den spelare man har nytta av, så tycker jag att då är han värd väldigt mycket pengar.
Ja.
Jag tror att James Milner är en spelare som Liverpool kommer att ha väldigt mycket nytta av.
Ja, nytta är rätt ord. Du vet ju vad du får också.
Du vet vad du får. Och han, det är också sån här Brendan Rodgers vet att han ska byta spelsystem hela tiden.
Ja.
Milner kan du använda på jättemånga sätt. Liksom. Han kan vara i stort sett forward, han kan vara yttermittfältare, han kan vara ytterback till och med. Han kan spela centralt också. Så att det är ju en sån där spelare som Brendan Rodgers älskar.
Mm.
Så att det tror jag är jättebra. Danny Ings, det har vi pratat om. Det visste vi redan. Men hörru du, det finns faktiskt mer intressanta saker att prata om.
Mm.
Rafa Benitez.
Oj.
Vi var ju inne på det. Jag tänkte så här, vi skulle väl...
Den här ikon.
Vi skulle väl ta oss in i huvudet på Rafa Benitez.
Mm.
Det tror jag är ett speciellt ställe.
Vill man inte vara.
Man kan säga så här. Jag tyckte vi ska prata förstås lite om ins and outs. Det är ju det vi gör i det här programmet.
Mm.
Och så ska vi ha med oss det här att under sina... Liverpool-säsongerna är de som är bäst dokumenterade.
Av dig, ja. Jag förstår vad det här är, hur det här har gått till.
Men under hans
du har gått in i ditt personliga arkiv, helt enkelt.
Ja, det är så det är.
Ja.
Under sina 6 år i Liverpool så köpte han 59 spelare och sålde 72. Ja. Det är alltså ett snitt på 10 in och 12 ut per säsong. Det är helt jävla sant.
Han borde vara min idol, alltså, känner jag ju spontant. Ja, men för han motiverar hela silly season.
Alltså, jag var tvungen att kolla upp det här, för att jag minns hur det liksom år efter år var så att Liverpool hade störst omsättning på spelare, flest in och flest ut, varenda liksom, transferperiod egentligen.
Men upplevde du att han bytte de bästa spelarna eller bytte han de sämre spelarna?
Det var ju allt möjligt. Det var ju liksom, han både värvade och sålde ju Xabi Alonso,
ja,
till exempel.
Ja.
Och han är ju också den enda manager som Liverpool har haft som faktiskt har kunnat värva dyrt.
Mm.
Som har kunnat värva riktigt bra spelare. Ta Xabi Alonso till exempel, men ta framförallt Fernando Torres.
Mm.
Som ju var kanske hela världens mest eftertraktade forward året som Liverpool köpte honom. Då ska man komma ihåg att Liverpool var regerande Champions League-mästare när de köpte honom. Att det var, man hade lite annat renommé just, just sommaren 2005 än vad man har 2015.
Mm.
Men... framförallt så har det handlat om en extrem jävla omsättning på spelare. För man tittar i den där listan och det är skitmånga som man inte känner igen överhuvudtaget. Det är alltså spelare som har värvats för en hel del pengar. Alltså han har köpt för en 2-3 miljoner pund som sen har gjort 3 matcher och resten i reservlaget försvunnit sommaren efter. Det finns ganska många sådana.
Mm.
Så att det kommer hända saker i Real Madrid när han nu tar över den lilla klubben.
Det kommer det ju göra.
Sen, det kan vi vara rätt säkra på.
Sen är frågan om det blir ett skifte. För det känns som Real under flera säsonger spelat ganska tydligt med en startelva och sen kanske inte haft så dyra liksom ersättare, inte så bred trupp. Alltså om man kollar, de har ju knappt haft 2 anfallare på sen Higuaín gick. Liksom. De hade Morata där, satte på honom. Och, låna in Chicharito nu och liksom, alltså det är inte så att de byggt en jättestor trupp, utan det känns som att de har en kärna som de satsar ganska hårt på. Det rimmar ju inte riktigt med det här. Alltså,
det är många... ju inte Benitez style.
Nej, uppenbarligen inte. Så man undrar om det kommer förändras då. Däremot, en sån förändring kanske skulle vara Perez style också däremot, så det kanske rimmar bra med honom och ha många spelare in och ut. Han gillar ju att värva och gillar att stå på det där podiet inför pressen och hålla upp tröjor och le och vara på bild liksom. Det känns som att det är det han lever för lite, så att, så är det. Kanske funkar väldigt bra där.
Sen vet vi också att Benitez gillar att bygga bakifrån. Ja. Han är väldigt defensiv.
Ja, det är därför det är så sjukt där. Alltså man kan ju inte fatta att det är Rafa Benitez som ska bli Real Madrids tränare efter Carlo Ancelotti.
Han kommer ju ställa upp en defensiv 4-2-3-1.
Ja, och han kommer kanske ta hem en liga med det, men han kommer ju få sparken efteråt för att han spelar för tråkigt. Så har vi sett tidigare också. Så att det är fascinerande att de gör det här igen.
Ja, men ja, vi kanske handlar det om underkastelsen till Perez. Ja, de har ju en historia, de känner ju Rafa liksom. De vet ju precis vem det är och han kan väl infoga sin hierarki som han är väldigt bekant med.
Så är det, och det kan ju vara, alltså, om man ska spekulera vilt nu, Perez största problem med Mourinho var ju att Mourinho liksom någon slags uppviglade delar och spelade truppen mot honom på något sätt. Mm. Och det blev ju Ramos och Casillas kändes det som ställde sig på Perez sida och det. Eller gick väl emot Perez också i stunder. Men det blev ju väldiga grupperingar. Sen kom kanske Ancelotti in som liksom är världsberömd för att bygga bra stämning. Och fick spelarna verkligen med sig. Man kan ju undra om Perez kanske kände sig lite hotad av det. För man såg ju när han höll på att sparka Ancelotti att Cristiano Ronaldo var ju till och med ute och uttryckte sitt stöd. Och liksom alla visar ju sig vara tydligt emot det beslutet, även fast Casillas efteråt sa att det var det bästa för klubben, för att han är ju tvungen att säga det. Mm. Så att han kanske kände sig lite hotad av Ancelotti. Och i Rafa Benitez är det ju Perez som gör Benitez en tjänst, som ger honom jobbet ändå. Det är ingen prestigevärvning på det sättet, så att han hamnar ju i en tydlig chefsroll ändå, det är ju uppenbart. Mm. Sen vet vi att Perez är alltid chef för det, men det är alltid han som bestämmer vilka som ska värvas och sådär. Alltså du kan ju ha dina önskningar bakom de Galacticos som blir klara, men innan de är klara så får du inte värva någonting själv som manager.
Vi tittar då, vi kan ju faktiskt utgå ifrån att det kommer värvas en hel del i Real Madrid.
Ja, alltså de har vunnit en titel på 7 år.
Ja, precis.
Det är liksom, det är den bistra verkligheten. Det kommer satsas rejält.
En ligatitel alltså.
Sen ja, en ligatitel. Ja, absolut. Men om vi pratar ligan som ändå någonstans är... Alltså, La Decima var ju historiskt för Real, men det är fortfarande ligan som är den största prestigesegen om man ser det konkurrensen i Spanien.
Ja, men så är det ju. Och vi kan räkna med att det kommer komma in en hel del defensiva värvningar.
Efter att Perez är klar. Perez värvar inte defensivt.
Jag har listat några Perez-värvningar här då. De Gea vet, det kommer ju...
Den kan vi räkna hem.
Sen har jag räknat Sterling, Pogba, Aguero.
Vad är det defensiva värvningar?
Men det är Perez-värvningar.
Ja, okej, du pratar Perez-värvningar. Ja, Sterling tror jag inte en sekund på.
Nej, det tror inte jag heller. För jag tror inte de är intresserade helt enkelt.
Nej, Aguero tror jag inte en sekund på. Jag vet att det kom uppgifter idag och så vidare, men än så länge så tror jag inte på det, för att det känns, alltså Benzema, om inte Benitez har någon sensationellt ny uppfattning om Benzema, så är ju Benzema extremt populär i det här laget och i den klubben och gör ett väldigt, väldigt bra jobb och, viktigast av allt, är beredd att underkasta sig Cristiano Ronaldo fullständigt. Mm. Så jag tror inte att de tar in en Aguero där som skulle också falla lite mer, kräva lite mer boll och ha en helt annan roll. Så det känns väldigt, väldigt konstigt om Kun ska in. Ska han krocka med James då? Eller ska James inte vara kvar? James var uppenbarligen väldigt viktig. Men nu är Bale har fått för lite boll. Ronaldo ska ha all boll. Ska Aguero ner i samma ytor då? Det känns jätte konstigt. Mm.
Du vill säga något om Cristiano Ronaldos kissfadäs?
Det kan vi göra. Jag älskar när superstjärnor blir mänskliga. Jag tyckte det var fint. Vem fan har inte kissat bakom en bil vid en glasskiosk någon gång? Vem fan har inte gjort det?
Det är ju jättemänskligt.
Ja,
det är ju jätteroligt att... Alltså om jag hade varit polis och bara glider förbi, bara shit, där står Cristiano Ronaldo och kissar.
Nu jävlar.
Alltså det, man förstår ju hela
det kan man gå fram och hälsa,
händelseförloppet. Man vill ju gärna ta honom med brallorna nere.
Så är det, så kan man ju undra exakt hur lycklig fotografen som satt på det där berget eller vad det var mitt emot blev när han såg vad som för sig gick och polisen rullade in liksom.
Det har jag tänkt på. Nu snöar jag iväg helt ofta.
Det är det vi har podden till.
Du vet de här nya drönar GoPros som man kan sätta så att den följer en person.
Ja, alltså som små helikoptrar kan man väl säga.
Små helikoptrar med en kamera på som man kan sätta och följa en specifik... Mm. Man kan, sig själv är ju tanken att man ska kunna filma sig själv när man är ute. Ungefär som att ha en GoPro på huvudet.
Jävla så kan man ha en fetisch.
Ja, men kan man inte sätta en sån på typ Cristiano Ronaldo och sen bara gå hem och spela tv-spel som
men de undviker huset alltid. De bara håller vissa
avstånd. Ja, men den känner av liksom objekt runt omkring. Man sätter den på ungefär, du vet, 2,5 meter ifrån så att han inte når den.
alltså välkommen till Hollywood om ett halvår, va?
Det kommer surra sådana överallt.
Herregud, vad sjukt. Men det är, vi ska inte ta bevakning.
Nej, det var ett jättekonstigt stickspår. Det bara dök upp i huvudet på mig nu. Det var till och med Ronaldos kisspaus var ett stickspår. Tillbaks till Real Madrid då. Vad kan vara på väg bort?
Pogba sa vi aldrig. Han tror jag...
Pogba, den är
helt upp till Perez, tror jag. Vill Perez ha Pogba så tror jag...
Det tror jag också en spelare som Benitez vill ha.
Gärna skulle jag. Jag tror också det. Så att, han är ju, absolut ser jag också. Benitez lär väl ha. Suktat lite efter honom. Så han känns alla dagar högaktuell. Men det känns inte som de har agerat ännu. Så vi får väl se om de är sugna på honom.
Ja. Och sen så kan vi ju räkna då med att Benitez ska in sina defensiva specialister.
Det är väl det där centrala mittfältet som har frågat sig lite hur det ska, alltså med Toni Kroos och Luka Modric har känts ganska offensivt balanserat ändå.
Ja,
för att ha fyra forwards framför sig mer eller mindre. Så där absolut finns det möjligheter att göra saker. Kroos kan ju spela defensivt också. Luka Modric är lite orolig över att de kanske förbrukar nu.
Gündogan,
det talas ju inte om Real så mycket. Det talas ju mest om Manchester United och Bayern München. Och United känns ju som de borde agera.
Han är inte speciellt jättedefensiv heller.
Så. Nej, och han är inte... Jag tycker att han är lite övervärderad nu för att han ska säljas också. Att han har ett utgående kontrakt. Att folk tycker att shit, vilken stjärna. Bara för att han är till sal och det råkar stå väldigt mycket på honom. Och månadtidningarna. Alltså, ska Real Madrid förstärka sitt mittfält tycker jag... Alltså, Gündogan är ju en sämre spelare än både Toni Kroos och Luka Modric.
Sen blir det ju sällan de där namnen som man tror när det är Benitez inbland. Han värderar ju spelare.
Så är det, men
man kan ju räkna med att det inte alls blir de här, vet, stora stjärnorna nödvändigtvis. Han skulle kunna gå in och köpa en Luis Gustavo från Wolfsburg nu och sätta in honom som en given startspelare.
Men då blir det Gustavo och de stora stjärnorna, för Pérez står inte slut av sommaren med Luis Gustavo i hand, det vet vi också.
Ja, men då vi kan tänka sig att de fem framåt är Pérez och fem bakåt är Benitez. Så då har han ju en mittfältsposition.
Backcoach, offensiv coach.
Att fylla.
Absolut. Ja, nej, han kan nog ta något så här nytt i mittfältare därför. Det tror jag också. Samtidigt så borde även Rafa Benitez, när han kommer till Real Madrid och har de resurserna, vara lite sugen på att ta in de jävla superspelarna ändå.
Det tror jag också.
Ja, om man har möjlighet så borde han faktiskt göra.
Men det är ont om dem på de där positionerna.
Ja, det är ju det. Men det defensiva... Det blir jävligt spännande att se vad han gör. För Pogba är ju ändå defensiv där. Han kan ju faktiskt ersätta Modric på det sättet. Samtidigt så får du ett jävligt spelande mittfält med Kroos och Pogba ändå.
Ja, verkligen.
Men det blir väldigt spännande. De har ju väldigt bra mittbackar redan också. De har bra ytterbackar. De ska in en målvakt, det ser vi också. Alltså det är ju ont om platser. Därför jag gillar det här att du tog fram den här. Att han köpte 10 och sålde 12 per säsong.
Ja, det är snittet.
Ja, exakt. Hur fan ska han göra det Real? Samtidigt har de visat att de är bra på att sälja nu också. Jag tycker att de har gjort väldigt bra affärer, får man ändå säga, med Özil och Angel Di Maria, med tanke på hur det har gått för dem sen och hur bra det ändå har gått för Real utan dem. Man har ju inte saknat dem så mycket. Så de kanske lyckas se att även någon annan man inte tror är förbrukad är lite förbrukad kanske. För dem.
Man skulle lägga till det att den här att 12 ut per säsong, det är ganska mycket ungdomsspelare som kliver upp i senior och sen försvinner på free transfer och på för billiga pengar till championship.
Ja, och såna saker. 12 ut finns säkert i en hel del klubbar också.
Det tror jag inte vi ska, ja det tror jag också. Jag tror inte att Benitez hade speciellt mycket med det att göra.
Nej, men 10 in är ändå.
Men 10 in är ju han.
Ja, eftersom det pågår över 6 säsonger också.
Och det är ju seniorlaget det handlar om.
Ja, och 6 säsonger i rad. Alltså okej, 1 år om du säljer Bale och du tar in 10 spelare.
59 spelare på 6 säsonger.
Ja, det är bra jobbat. Jag gillar honom, fan. Han är en ny silly-favorit. Han borde nästan komma med i vår jingle.
Ja, han är lite tråkig intervju bara.
Ja, det är han.
Men vi vet ju vem som har spenderat mest pengar de senaste 10 åren. Av alla managers. Det är ju en som är helt överlägsen i att spendera pengar. Som har till flera klubbar.
Är det Mourinho då?
Ja, han är ju liksom på en egen... Han är på en egen skala. För att när han var i Chelsea första gången, obegränsade till köpte obegränsade. Sen när han var i Inter, obegränsade tillgångar.
Fick obegränsade tillgångar.
Precis. Och sen Real Madrid och sen nu tillbaks till Chelsea för en ny satsning.
Sen har han ju bytt klubb, alltså det är första året är ju då du ofta investerar mest också. Så han har ju bytt klubb många gånger också. Det får man försvara honom med.
Väldigt mycket. Jag tror Pep Guardiola var ganska högt upp på den där också faktiskt.
Ja, det tror man inte, men när han gick han in tungt.
Han gick in tungt och sen så handlades det ju en del när han gick till Bayern München också.
Det gjorde det också och då blev det inte billigt heller.
Så är det. Det var Rafa Benitez det. Vi kan ju bara spekulera i vad det blir för defensiv. För det är jävligt svårt att veta alltså.
Ja, och just det här. Alltså det är så svårt att förutse Real för att de har så bra spelare tycker man. Alltså det var ju svårt att säga att de kommer släppa Angel Di Maria i sommar när han liksom hade varit bäst i Champions League-finalen. De kommer göra sig med sig ett Özil när man tyckte att han var gärna bakom det mesta. Alltså man fattar inte riktigt vad som händer där.
Så är det. Ett annat roligt rykte var något som Marca drog på häromdagen, och det är Diego Costa längtar tillbaks till Spanien, landet som han känner så oerhört mycket
fint,
för
alltså. Det är fint, hans hemland det sitter i hjärtat,
hans hjärta bultar verkligen för Spanien.
Den han åkte och spelade för Brasilien i en landskamp för att känna på det och sen ändå valde Spanien liksom. Han verkar brinna för Spanien i gubben.
Han ska i alla fall längta tillbaka, han ska inte trivas i London. Det är framförallt, och jag citerar nu då, klimatet och maten som han längtar tillbaka. Han ska vara beredd att ta en rejäl paycut för att få återvända till Atletico Madrid.
Ja, men man kan väl tipsa om att det faktiskt finns spanska restauranger i London som håller ganska hög klass. Det är bara tips, alltså London är ganska stort. Det är inte ganska Bromölla liksom.
Det finns ett utbud. Inget
Bromölla. Ja, så att det finns nog alla möjligheter där. Klimatet, men det här är sånt här kommer ibland och det är sånt jävla skitsnack. För att de här spelarna vet ju också att de har en karriär som är 10, kanske 15 år. Mm. Det är liksom, de kommer vara ekonomiskt oberoende när de är klara. De kan göra vad de vill i sina liv. De kan åka vart de vill, de kan bo var de vill, de kan göra vad de vill. Ja. De står ut 3-4 år i Chelsea, i London. Det är inga problem. Det enda som skulle kunna göra Diego Costas framtid osäker är om Chelsea upptäckte att hans lår inte kommer spela fotboll i 4 år till och vill släppa honom, men det ser inte ut så just nu.
Nej, han har varit förvånansvärt ändå skadefri den här säsongen. Jag trodde han skulle ha fler
skador. Då har han ändå vilat i perioder. Ja, precis. Nej, men de har ju varit väldigt, väldigt försiktiga med honom. Han har ju tränat extremt lite tydligen. Alltså ibland gör han tydligen bara 2 pass i veckan typ. För att liksom spara så mycket som möjligt när det var som mest matcher. Så att de har ju verkligen haft en egen plan för honom. Inte gjort som Atletico som skickar någon på chans i matcher och hoppas att det ska hålla
liksom. Ja, att spela 5 minuter
och så. Exakt. Heatmap in, ut.
Aha, nästa gubbe då, Radamel Falcao, Monacos Falcao, som det rör sig om nu. När Manchester United inte var intresserade efter den här sången. Föga förvånande. Kommer ett intressant rykte då, Zenit Sankt Petersburg. Och det är det första ryktet, tycker jag, som känns rimligt. Ja. Att André Villas Boas, Zenit som har mycket pengar, en André Villas Boas som är sugen på en colombiansk striker, tror jag. Man ska dessutom vara intresserad av Moutinho, dessutom då. Så att Real, Chelsea som det har pratats om. Ja, jag tror inte att Chelsea betalar skitmycket pengar för den.
Chelsea tror inte jag heller. Jag tror fortfarande att Real skulle kunna ha Radamel Falcao som reserv till Benzema, för att det skulle fortfarande vara en jävligt tung värvning för dem med tanke på hans historia och så. Så jag tror inte man ska stryka dem helt, beror på hur de agerar. Men jag håller med om att Zenit känns ju som en sån klubb där det faktiskt kan hända någonting. För de kan ju inte få en Radamel Falcao på toppnivå. Om de då hoppas att de, alltså om de kan ju betala däremot lite extra för chansen att få en Radamel Falcao på toppnivå när han nu är lite sämre. Så att jag håller med om att det känns som en väldigt logisk affär. Och de har ju just värvat sydamerikaner och så. Där borta har haft ganska stort lycka av det. Ja. Det är den typen av spelare de kan få. De som tittar lite mer på pengarna och lite mindre på titlarna.
Hulk, hur har det gått för honom?
Det går väl bra, han verkar trivas. Jag följer honom på Instagram. Han ser ut att ha det jävligt bra med sina två små barn där som han gillar att lyfta på sina biceps emellanåt. Så att han verkar trivas. Han har hittat hem i öst. Det finns tydligen även rätt bra restauranger där också, kan vi tipsa Diego Costa om. Man behöver inte äta ryskt. Däremot så, om man ska åka till Kazakstan så ska man inte äta hotellfrukost, tänker jag hälsa alla. Det är fan bland det mörkaste jag sett i hela mitt liv. Ja. Det var bara kött som var grått. Det var jämngrått. Det var som ett helt bord av grått bara. Usch. Det var så otroligt konstigt.
När du säger österut så kommer jag att tänka på en av Erik Nivas bästa sågningar. Mm. Han sågade Marcus Leifby.
Ja, det här vill jag höra.
I en Deadline Day-sändning. Jag undrar om det inte var Hulk vi pratade om. Och vi fick fråga, vart tog Hulk vägen egentligen? Och varpå Marcus Leifby säger, jag stack inte han österut? Och Erik Niva tittar på honom och frågar, känner du att du har ringat in honom?
Det är fint faktiskt.
Det tyckte jag var jätteroligt.
Det var roligt.
Men han verkar trivas österut, som sagt.
Han verkar trivas, han går inte att köpa loss heller. Det är just med problem. Många har ju upplevt de problemen när de går dit. Att det blir väldigt stora pengar och de får loss dem från de här Porto, Benfica och sådana klubbar som är bra på att sälja. Och de får äntligen komma och tjäna sina jättestora pengar. Men sen inser de efter 2-3 år att fan, den där Premier League-drömmen är nog borta. För att de här har ju ingen som helst anledning att släppa mig för 300 miljoner kronor. För att det är liksom små
pengar. Fråga Wernbloom.
Ja, eller hur? Det var där den drömmen dog. Kim ska ju röra på sig nu däremot, så det blir spännande.
Ja, eller hur? Man undrar ju vart han skulle ta vägen.
Nej, det där blir ju extremt intressant alltså.
Jag känner sig fortfarande, hade jag varit nykomling i till exempel ett Premier League,
ja,
då hade jag ju gått in och värvat Kim Källström. Han har massa rutin, han har en bra vänsterfot, han inte speciellt skadebenägen heller.
Nej, och
han förutom ryggen då som... Ja.
Men visar till landslaget att han fortfarande håller extremt hög klass.
Ja.
Ja, nej, det är inte dumt. Sen är frågan, alltså det finns en sån här Champions League.
Kostar inte speciellt mycket pengar nu heller.
Nej, hans kontrakt går ut. Så att han lär inte ha så höga lönekrav. Men det jag tänker är sån här Champions League-lag som är lite sämre liga kanske skulle kunna vara intresserad också. Typ ett Anderlecht eller ett Salzburg. Eller. Mm. Där finns det ju fortfarande, det tror jag också skulle kunna locka honom.
Du har ju pratat lite grann om Basel.
Ja, ja, det känns ju också rätt
logiskt. Det är precis ett sånt lag.
Ja, och bra ställe att bo på också.
Ja, verkligen. Van Basel hade man kunnat tänka sig att spela för.
Ja, herregud. Ja, men vad fan. Det är ju som Niklas Hult när han drog till Cannes. Vad fan, vilken jävla geni egentligen. Herregud.
Och så får man hänga med Federer.
Ja, ja, den är också fin. Och så får man en ko om det går väldigt, väldigt bra.
Ja. Det om det. Jürgen Klopp pratade vi om förra veckan. Då var det Liverpool vi pratade om. Nu har det väl... liksom verkat som att Brendan Rodgers kommer få fortsatt förtroende. Ja. Liverpool-ryktet har väl egentligen dött ut. Men nu dök det upp ett annat. Slog ju fast att han skulle ta den här pausen i alla fall.
Ja.
Men Napoli behöver ju en ny manager nu när Fat Spanish Waiter har dragit till Madrid.
Madrid.
Och då pratade ingen annan än Franz Beckenbauer i tv igår, va?
Ja.
Och sa att det är klart. Klopp drar till södra Italien, han ska till Napoli.
Ja, jag har inte hunnit faktakolla de här citaten riktigt ordentligt. Jag undrar vad Kaiser Franz vet om det, alltså om Borussia Dortmund, om han sagt det om Bayern München, hade jag trott lite mer på det. Det känns jättekonstigt. Jag tror inte en sekund på det. Alltså det känns som Klopp, det känns som de kanske har tittat lite på Pep, och han gjorde också att han tog ett sabbatsår. Han läste in sig väldigt väl på sin nya klubb och kom väldigt förberedd. Jag skulle inte få honom med om Klopp har precis samma sak i tankarna också och vänta in rätt erbjudande framförallt. För det enda han kan göra om han går till Napoli egentligen är att förstöra sitt rykte på något sätt. För det känns inte som Napoli hans drömklubb och slutdestination.
Vad väntar han på då? Kan det vara Liverpool som
jag
är hans veta. Drömklubb?
Alltså alla pratar ju om att han ska ha den här fina ideologin och det ska vara en klubb på väg upp och ska slå ur underläge. Men fan, är han inte trött på det då? Han har gjort det.
Ja, jo, absolut.
Varför ska han göra det igen?
Det argumentet i den här historien som jag har tagit mest på allvar är att han pratar engelska. Ja. Att han vill till England av den anledningen. Ja. För att jag hade ju hatat att träna ett lag i ett land där jag inte kan språket.
Så är det ju. Han fick ju frågan om han kunde spanska.
Ja.
Du såg den presskonferensen?
Nej.
Han svarade ju bara, una cerveza, por favor.
Ja, precis.
Stora skratt. Ja, jag är ju spanska.
Ja.
Ja. Nej, men vi håller med.
För han och David Moyes.
Så är det. Un, dos, tres.
Vad fan är han säger?
Four.
Ja.
Geni.
Two, three, quattro times.
Nej, geni. Men det känns som Premier League kanske. Om det är Premier League han vill till så... snart ska ju Arsène Wenger gå i pension.
Så är det. Snart är det.
Och snart kommer Manchester City också vara ledigt förmodligen. Jag vet inte hur såg han är på det. Men det finns ju fortfarande klubbar där som har rätt, som man vet kommer byta matcher inom några år.
Absolut.
Men Arsenal känns väl som en logisk. Det tycker jag hade varit roligt.
Ja. Varför inte? Arsenal som ju jagar Arturo Vidal. Vi har ju avfärdat det här ju.
Ja, de lyssnar inte på oss som jävlarna.
Nej, de gör inte det. Ryktas till Manchester United, men framförallt till Arsenal.
Ja, men vad fan, fortfarande. Jag gjorde den här listan nu.
De inför... kan ju tappa alla mittfältare i Europa.
Exakt, jag gjorde ju den blogglistan inför öppnandet där. Och så konstaterade att de har Khedira på väg in. Och då ska jag en bort av Vidal, Pirlo och Pogba. Och de vet ju att Pogba kommer försvinna senast nästa sommar. Det är ju ingen som helst tvekan om det. Och Pirlo kommer ju gå i pension senast nästa sommar. Varför i helvete skulle de sälja Vidal då? Till, liksom, och jag har svårt att se varför skulle Vidal vilja gå till Arsenal?
Ja, man kanske vill till Arsenal.
Ja, men liksom egentligen, alltså, jag tror inte att han får så mycket mer pengar. Viss skillnad, men den känns helt marginell. Han spelar i Juventus med i Champions League-final som italienska mästare. Han bor i Turin. Inga som helst tecken på att han inte skulle trivas. Han är från Sydamerika. De brukar generellt sett tycka att Italien är rätt behagligt om man jämför med England. Det finns liksom ingenting där som jag tycker att Arsenal har någon slags fördel i sen kampen
man
om Arturo Vidal.
En kille utan knän som ska spela i Arsenal. Vi vet ju vart det kommer landa. Han kommer inte spela en match.
Han kommer svintrevligt i reservlaget. Ja, alltså
han kommer ju snubbla på Heathrow. Mm. Och sen kommer han vara liksom skadad resten av sin Arsenal.
Diaby kör rehab sessions. Ja. Nej, men det känns Juventus ingen som helst anledning att sälja Arturo Vidal. Arturo Vidal har, som jag ser i alla fall, ingen som helst anledning att gå till Arsenal. Förlåt alla Arsenal-fans, men det känns bara helt jävla osäng. Ska han gå någonstans så är det väl Barca, Real liksom. Annars känns det inte som man byter upp sig, tycker jag.
Nej.
Juventus är fan på gång nu. Om de får in Khedira, de har köpt, nu tappar jag namnet helt, från jävla supertalang, från Dybala.
Ja.
Så att det är liksom, det är ingen klubb som liksom rustar ner nu.
Vad fan. Nej, verkligen inte.
Och han är ju fortfarande given i starten. Det är om någon sagt, men vi kommer ha Pirlo, Pogba och Khedira. Du har inget förtroende här längre. Men det finns ju ingenting som tyder på att de har sagt det heller. Så att, ja, det skulle få dem något oerhört om Arturo Vidal byter klubb i sommar.
Här, dagens skönaste rykte kommer.
Ja.
Det här är dagens skönaste rykte. Stoke.
Stoke.
Som fortsätter sin förvandling.
Ja.
Bojan kom ju förra sommaren. Åkte på en täckskada, tråkigt nog. Han var ju grym i början på säsongen. Han var ju en av ligans bästa spelare. Och nu påstår alltså The Stoke Sentinel att Jeven Konoplyanka, som även känd från vinterfönstret 2014.
Härlig bekantskap. Han förgyllde vinterfönstret 2014.
Han var det enda som fanns att prata om.
Enda som fanns på deadline.
Är alltså överens med Stoke?
Ja, det vore ju helt sensationellt roligt. Alltså, jag älskar ju Stoke nu. Det kan ju vara min nya smygfavoritklubb i Premier League. Jag älskar ju Bojan Krkić för att han ser ut som ett spädbarn fortfarande. Och så, för att jag önskar honom allt gott.
Och för att han är fucking briljant i sina stunder.
Så är det. Och om man läser på hans historia så gick han ju in i väggen så det skrek om det. Alltså, pressen blev för stor när han tackade inte EM var väl. Och det kom ju fram nu för några år sedan att han liksom, eller för något år sedan bara, att han hade ju fått panikångest liksom. Han är kollapsat under, och det fattar man hela liksom världen för att han skulle ta över som nästa fotbollsstjärna. Så att jag önskar honom verkligen så här allt gott nu. Om då han kan få Konoplyanka också bredvid sig, det vore ju sensationellt. För Konoplyanka är ju liksom,
alltså, han var gärna planens bästa spelare i Europa League-finalen här om veckan.
Enormt spännande spelare, och har inte gått att lösa från Dnipro för att deras president har som vanligt inte haft någon anledning att sälja liksom.
Men alltså grejen att och inte gått att lösa. Liverpool betalade ju hans utköpsklausul.
Ja, det spelar ingen roll.
Det spelade ingen roll för att vi befinner oss i Ukraina.
Ja, för fan. Ukraina gör man som man vill. Säger det till Vladimir Putin att han ska följa några regler liksom.
Men det är liksom, Liverpool försökte betala liksom 200 miljoner för honom och lyckades inte. Stoke glider in och får honom på free transfer.
Så jävla fint,
ett och ett halvt år senare. Det är ju magiskt.
Men han har ju tappat lite i värderingen då. Alltså det är ingen huggsexa om han, det pratas inte jättemycket om honom. Men det är ju ett jävla fint. Det är ju sinnessjukt häftigt om Stoke kan få igång det också. De gör smarta värvningar, spännande värvningar. De vågar liksom gå ifrån sin filosofi lite och anpassa sig efter spelarna nu, inte bara försöka värva spelare efter filosofin. Det känns jävligt smart.
Mark Hughes vid spakarna.
Ja, det var väl hela anledningen till att Bojan kom från början, var ju också att han fick tydliga garantier från klubben att så här, du kommer få spela en släpande roll, du kommer liksom vara vår kreativa nav, du kommer ha allt förtroende i världen, det är det vi satsar på. Det är smart alltså. Jag gillar hur hon jobbar. Det känns som att hon jobbar ganska mänskligt mot sina värden. Det är ganska ovanligt nu för tiden. Ja, kan man säga. Verkligen.
Sen är det ju så här att ett Stoke kan ju betala ungefär samma löner som ja, men ett Milan eller... Alltså,
om man kollar nya tv-avtalen nu, de kan ju betala mer än vad Milan kan göra.
Ja, det kan man göra.
Härom året, om det var 2013-2014 tror jag, fick Liverpool bäst betalt tv-ersättning i hela Premier League. De fick väl 1,1 miljarder tror jag, kronor för en säsong. Och när det här nya tv-avtalet slår nu, från en inte kommande säsong utan den efter det, då får vi Jumbo i Premier League 100, om det är 1,2 miljarder tror jag.
1,3 tror jag.
1,3. Så de får mer än vad topplaget i Premier League fick 2013-2014. Ja. Så att det säger ju en del om vad Stoke som då ligger i mitten kommer kunna göra. Ja. Om man jämför med internationella klubbar.
Ja, men alltså de dynger ju hem en miljard i liksom...
Bara för att ställa upp och vara på TV. Ja. Det är liksom, det är en bra prissumma Paradox Hotel kan man säga.
Ja, det är ju mycket, det är mer än en miljard också.
Ja.
Det är mycket mer så.
Men det är därför också
det är klart att det är klart att det gör ju att klubbar som West Bromwich och Stoke och ja, you name them, som aldrig kommer att ha med eller aldrig ska vi absolut inte säga.
Ja, du kör aldrig.
Ja, men de kommer inte ha med toppplatserna att göra. De kommer inte ha med topp 6 att göra någonsin, kan vi liksom säga. De kan ändå värva de här spelarna som andra liksom topplag i andra riktigt bra ligor är på jakt efter.
Ja, men det är det som också till sist fått FFP att välta. Det är ju det här TV-avtalet. Ja. Påstår de att påtryckningar blir för stora nu mot UEFA från italienska, spanska, tyska klubbar. Att Englands TV-avtal kommer liksom, om vi ligger kvar med FFP, kommer de bara ha en helt osund konkurrenskraft i internationella turneringar, för att deras klubbar kommer att spendera mycket, 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 mycket mer.
Ja, men det är klart. När Stoke har en större transferbudget än Wolfsburg som kommer tvåa i Bundesliga, då blir det ju skevt.
Ja, och då kan man ju också, men vadå, har de inte rätt då, om man går på FFP? Det är ju deras pengar, de drar in dem. Men samtidigt så blir det ju stört när en hel liga, när det som avgör i så fall liksom är hur bra dina PR-människor är på att sälja din liga, hur bra din TV-produktion är på att paketera din liga, hur bra dina asiatiska kontakter är på att sälja in ligan i sitt land. Det är sjukt om det är det som ska avgöra fotbollsplanen, vilket det skulle vara om man behåller nuvarande FFP-system. Vilket vi varnade för från början, vilket alla såg från början också. Att det här kommer ju, det är PR-människorna som kommer bli viktigare än liksom fotbollsmänniskorna.
Ja, det är så det har växt fram och utvecklats det senaste decenniet.
Så välkomna, lätta på FFP, men hitta ett annat system för fan.
Ja, och ganska snart.
Väldigt snart.
Det går ganska fort ut för och upp för. Och
ja, det känns som det växer en fotbollsbubbla också där.
Väljer att se det.
Men när man ser att de här länderna med mest olja nu liksom investerar så svinmycket i fotbollen. Men till slut kommer ju det bli lite out of fashion också. Allt går i perioder. Och om de då drar tillbaka sina pengar så är vissa klubbar riktigt jävla illa ute. Så det gäller ju att ha ett skyddsnät också.
Yes. Men du, på tal om Europa League. Konoplyanka. Någon som hade en ganska trevlig kväll i finalen där var ju Bacca.
Den gamla busschauffören, eller vad var det? Busskonduktör? Eller?
Så sent som för 14 dagar sedan så levde han helt och hållet på fiskgräns.
14 dagar sedan? Ja, exakt.
Det lät ju nästan så när man läste en del.
Folk gillar att ta i.
Men visst är det så? Han var väl fiskare och han sålde fisk på stranden för 7 år sedan.
Erik skrev väldigt bra om det där, tror jag. Men, ja. Nej, men det är en sensationell historia. Men ja, du får fortsätta med dina rykten här.
Ja, Carlos Bacca från Sevilla. Ska ha en utköpsklausul någonstans runt 20 miljoner pund. Det är kaffepengar för väldigt många klubbar i Europa. Pratas om Manchester United framförallt den senaste veckan här. Det pratades inför Europa League-finalen så pratades mycket om Liverpool. Han varit där och scoutat honom länge. Sen gjorde han två mål i Europa League-finalen. Och helt plötsligt så dök det upp fler klubbar som var intresserade. Han gjorde väl 28 i alla turneringar eller något sånt där förra säsongen för Sevilla.
Men han är ju ruggigt stabil målskytt, men han är väl inte så jäkla ung längre heller. Han är 28-29 nu tror jag. Om man inte helt fel ute. Men som om de ska ersätta en Chicharito eller någon och ha en bänkspelare så är han ju en jävligt spännande inhoppare, så om man kan tänka sig den rollen. Han kommer ju inte, svårt att se honom som startspelare med Wayne Rooney om vi säger så. Men det får så många mål för så lite pengar, för om man möjlighet så är det klart till lockar.
Så är det, han ska ju vara sugen själv.
Ja, det känns som
enligt agenten.
Jo, men det kan man väl också förstå. Om han slog igenom så sent, så har han ganska bråttom nu att prova det han kan liksom. Han är ju inte, han har inte fått så många år på sig ändå. Så att, det kan man väl unna honom, tycker jag. Han har väl gjort vad han kan i Sevilla också. Alltså, vad fan, spelar hem två Europa League. Ja. Det är ju inte så att den klubben kommer gå upp och utmana de allra bästa nu, tror jag inte, när Valencia också bygger och Atletico ligger bra till. Så att, det
känns. Ska vi säga någonting om Valencia? Om deras bygge?
Mm. Det är väldigt tyst nu.
Det är väldigt tyst, men det finns ju... Det är ju saker i görningen, det känns som lugnet före stormen.
Så är det, och de har ju, det känns som de planerar väldigt väl den här gången. Mm. Hur de ska använda de har ju
det fått gjorde
in,
de inte förra gången.
Så var det verkligen, de har ju fått in väldigt mycket kapital nu. Men det känns som de liksom verkligen värderar vad de får för sina pengar den här gången också. Och ja, inte förköper sig, hoppas de inte hamnar i samma fälla. Så de kommer garanterat agera. Sen får man se vilka spelare de kan få, för de är ju i den här, alltså Carlos Bacca skulle kunna vara ett bra namn för dem till exempel. För de måste ju titta där under, de kan ju inte lyfta in Falcao riktigt. Så att det är där de ska leta kanske. Mm, vi får kanske se vad de ska göra. Det känns som att de bygger ett ganska tydligt lag också, med tanke på vilka spelare de värvat hittills. De har inte tittat på stjärnor, utan de har snarare letat efter liksom spelare som kan förstärka laget.
Kan nog komma någon stjärna där också.
Kan eventuellt göra, men det känns inte som det är deras prio ett. Det känns inte som det är PR-värvningar de gör i första hand.
Nej. Så är det, men intressant projekt
som. Ja, herregud, och det känns som ett ganska sunt projekt också för att vara en sån här miljardinvesterare. Mm. Det känns inte som de har jättebråttom till toppen.
Så är det. Men du, vi var på Manchester United
ja, via backar. Ja, apropå PR-värvningar.
Dante. Vad säger vi om den?
Det var roligt. Ja, men jag väntar lite på att det ska komma lite rykten kring Dante, för han har ju förlorat sin plats i Bayern ändå. Mm. Och han var ju ganska högt aktad innan han förlorade sin plats i Bayern. Så det finns ju potential där, en rutin. Och framförallt så finns det David Luiz hårsvall som vi har insett kan ge enorma marknadsintäkter. Så att han och Fellaini hade varit trevligt att se. Sen det är ju ingen försvarschef till Manchester United. De skulle ju behöva en högre kvalitet på sin mittback. Så är det ju tveklöst. Men om det här är vad de kan få, så vet fan om de inte kniper honom ändå alltså.
Ja. Och så ska de ju förstås ha Mats Hummels.
Så är det ju. Men fördelen med Dante är att han är ju tveklöst i sal i alla fall. Ja. Och han lär vilja flytta på sig nu också. Så har man den möjligheten.
Är det ålder på honom? Han måste vara 30, ja, 30 plus sånt nu, va?
Nu har jag kört flygplansläge, så jag kan inte kolla det. Men det bör han väl vara. Ja. Nej, men det intressanta är att du kan få honom, och kan du få honom till ganska billig peng, så kan det väl ändå vara en okej spelare och en trupp, tycker jag.
Ja, helt klart.
Jag tror hårsvaret, alltså sånt där, man ska inte underskatta betydelsen.
Han har jävligt tät afro.
Jävligt tät afro, det är ju cash får plats i det afrot. Även om man kollar PSG nu, och så är det prat om vem de ska ha som sin nya marknadskraft efter Zlatan. Då trodde man att de skulle ta in en fransman, en Pogba kanske, använda honom. De kanske skulle ta Pastore för att han ändå funnits med från början av bygget liksom. Han var ju den som kom först, de kan använda som profil, eller Cavani som är nästa skyttekung efter Zlatan, eller Thiago Silva som är lagkaptenen. Nej, det är David Luiz de petar fram liksom, den mest ostadiga mittbacken i fotbollshistorien liksom. Och varför har de tänkt att han ska vara liksom så här affischnamnet för deras klubb? Alltså, hade han rakat sig imorgon? Det är aldrig att han hade funnits, alltså aldrig att de ens tänkt tanken. Det är bara det.
Men de har ju,
och det funkar
de
ju.
De har ju Adrien Rabiot, han har ju fan samma frisyr.
Ja, han är på gång, men han har inte samma namn. Men,
han har inte samma namn.
Men det är klart, frisyren funkar. Man fattar, alltså när alla så här unga mellan, vadå, 8 till 14 som liksom inte riktigt är stenkoll på liksom vad som är en bra fotbollsspel. Jag tycker att det är lite roligt att titta, liksom, kul att se mål. Och då ser man ju killarna med stora frisyrer, och när jag var liten såg man ju killarna med coola målgester. Vad är de man gick på? Det var frisyrer och målgester. Så fan, jag fattar ju det där. Så det är smart av David Luiz.
Abel Xavier. Kommer du ihåg honom?
Ja, fan briljant. Men Alexis Lallas, hade du ens kommit ihåg det namnet idag om inte han haft
i skägget? Frisyren.
Finns inte en suck i världen liksom. Det finns ju otaliga sådana exempel. Ja. Valderrama, vad hade han varit?
Ja, ja, verkligen.
Alltså det är viktigt det här. Ja, det här ska vi fan inte underskatta.
Från Dante rör vi oss till Turkiet och deras nya utlänningskvot. Mm. Som kommer ha påverkan på allsvenskan, tror vi.
Ja, det här tror jag.
Du skrev ju om det i veckan, va?
Ja, jag skrev någonting när vi öppnade bloggen. Där. 3-4 grejer som kommer påverka hela fönstret. Det var väl Real, det var FFP-lättaren. Det var väl TV-avtalet. Nej, det var det. Och så var det utlänningskvoten. Och den är ju ganska avgörande. Nu kan de helt plötsligt från att få ha, om det var 6 spelare i sin matchtrupp, ha en hel startelva med utlänningar. Och de får ännu fler i sin totala trupp. Och vi har ju sett Turkiet tidigare att de har hittat sina billiga värvningar i allsvenskan. Alltså Jimmy Durmaz, de tog över Erkan Sengin. De har hittat spelare som gjort bra utveckling där. Johan Dahlin också imponerat. Andreas Isaksson var bra så länge det gick. Han kom ut från allsvenskan direkt. Men...
Nej.
Och om de då ska bredda sina trupper, det är klart som fan det kommer blickas mot allsvenskan. Det är jag helt övertygad om. För där finns det billiga spelare och det finns spelare som kan tänka sig att ha andra typer av roller. Vi såg ju nu också när de tog Panos från AIK. Det är en typisk sån värvning. Det är fler och fler sådana. Det är små pengar för dem, det är stora pengar för allsvenska lagen och det blir nyttiga spelare som de vet håller en bra nivå. För vi har sett att turkiska ligan kanske inte breddmässigt håller jättehög nivå. Toppen är ju bra, men sen finns det en bredd som inte är lika imponerande.
Kastar in en fråga då från Edvin Johansson. Stannar Rodén i Elfsborg?
Ja, han tror jag inte går till Turkiet. Jag vet inte om han går nu heller. Det känns som han får ju möjlighet i landslaget från och med där, ett bra skyltfönster och så. Men det känns fortfarande som de här riktigt stora talangerna kommer nog inte i första hand blicka mot Turkiet. Jag tror att det är de som har blivit 24, 25, 26 och kanske har lite mer bråttom. Nabil skulle, om han får riktigt bra turkisk klubb, tror jag kunna tänka sig det steget.
Ja, du tror det?
Ja, det tror jag. För han behöver en klubb. Han behöver ingen utvecklingssteg, så han måste vidare. Nej. Och det känns som han sitter ganska fast. Men det är med den typen Pano som inte riktigt fått chansen. Jag tror att det är många sådana spelare som kommer försvinna dit.
Lasse Vibe.
Lasse Vibe, varför inte? Ja, men typ alltså. Det skulle ju kunna hända. Det var ju några sådana som gick till Ryssland för det, sådana Wanderson och sånt, de skulle kunna dra till Kyin också.
Precis.
Fast Vibe är lite dyr kanske för att kalla sån värvning. Ja, nej, men det finns sådana. Jag är övertygad om att det kommer scoutas rejält. Det kommer vara turkisk närvaro på de svenska läktarna om vi säger så.
Det kommer det vara, helt klart. Hörru du, vi har en stund kvar. Vi river av lite frågor. Vi börjar med en från The Swedish Gooner. Om ni hade varit en spelare, vilka spelare i Premier League hade ni velat spela med som hade varit roligast att spela med? Özil, frågar han.
Jävla diva ju, vad fan.
Han hade hamnat ganska långt ner på min,
ja, håller jag med.
På min lista. Alexis Sanchez däremot hade jag, alltså någon som tar jobbet åt
det. Ja, exakt. David Silva verkar så glad också, det tycker jag är roligt.
Ja, Santi Cazorla är ju en glad skit.
Ja, han är en glad skit också. Sen skulle jag gärna ha alltså Willian, och jag skulle kunna tänka mig Oscar också, så att de liksom, de får löpa hem lite åt mig också, trots att de är jävligt roliga att spela med också.
Ja, men det är det jag menar. Man vill ha någon som löper upp lite ytor åt sig, så vill man ha någon som slår smörpassningar när man själv bestämmer sig för att ta en djupledslöpning. Så jag säger Alexis, kombination av Alexis Sanchez och Santi Cazorla.
Ja, vad trevligt. Så det är väl Arsenal ändå. En käsk bakom sig kanske. För man vill ju fortfarande vara i en offensiv position själv.
Ja, men
gärna striker. Absolut. Zlatans defensiva ansvar skulle jag kunna ta.
Alltså, jag hade ju inte velat spela bredvid Dejan Lovren i Liverpool direkt och hela bara sprungit runt och varit nervös. Vart är han nu? Liksom? Nu står han fel igen. Man ser ju, alltså, Martin Skrtel har ju åldrats 14 år den här säsongen. Bara på...
Ja, det är kämpig. Ja, men där är jag med dig. Jag håller absolut med. Ja, men offensiva, roliga spelare som ändå kan ta det defensiva jobbet. Det är väl prio ett. Och sen någon som kan lägga passningar.
Jag hade velat spela tillsammans med Peter Crouch också. Bara för att han verkar vara en jävligt skön snubbe.
Men ganska enkelt också. Man siktar på huvudet på gubben liksom. Man vet vad det går ut på.
47 nickmål. Ja, passerade Shearer. Det gör lite ont i ditt hjärta.
Det gör faktiskt ont i mitt hjärta. Shearer är en personlig favorit. Ja. Mest för målgesten där också.
Ja, men där har du ju
och
bra.
För att han är fotbollshistoriens bästa straffskytt. Alltså. Alla visste, högt till vänster. Målvakterna visste, högt till vänster. Spelar ingen roll. Han tog i, så bara sjöng om det så rakt upp där. Ingen hand dit ändå. Liksom. Bara krutar den jäveln.
Har han fortfarande målrekordet? Premier League har ju flest mål, va?
Ja, jag tror det. Om jag inte helt ute.
Ja, jag tror det. Det måste han ha.
Ja, det är de snyggaste där.
Ja, det var väl lite känd för sina snygga mål.
Högervolley från högerkanten mot Aston Villa. Kommer ett långt. Fan Basten fann nästan från halva.
Så ja, just det. Den är fin.
Ja,
den är jättefin. En fråga från Elias Pettersson. Tror ni att Christian Eriksen kan lyckas övertala sin danska polare Bentner att gå till Spurs? Han är ju ändå sista pusselbiten. Inte en silly podd utan att vi nämner Bentner.
Nej, men vadå, kan vi kolla hans track record nu? Han har alltså vunnit Serie A. Han har vunnit FA-cupen, han har vunnit tyska cupen på 3 år, va? Och han kanske har spelat, jag tror att han spelat 13 matcher kanske från start under 3 år. 13 matcher, 3 titlar, men fan, det finns ju ingen som gör det. Det finns ingen som gör det, briljant. Så det är ju titelgaranti på Bentner. Du får inte någon spelare, men du får titelgaranti. Och du får en jävligt bra lagfest.
Ja, du kan få någon som kan ta lite vind också från övriga laget. Någon som kan ta lite rubriker.
Ja, så exakt. De andra ja, när Ronaldo behöver pissa liksom. Du skickar med ett Bentner och är dummare, så är det inga problem.
Piska en taxi.
Men Bentner, det känns just nu, han är väldigt tydlig själv att han ska stanna. Så att det känns som att han vill göra en sista chans.
Wolfsburg.
Han ska spela Champions League också.
Det är inget fel på självförtroendet.
Nej, herregud. Och CL nu, vet du.
Ja, precis.
För fan. Det är ju kanon.
Äntligen ska han få utlopp för sin talang.
Som... Ja. Han kommer lira 0 matcher i CL och kommer vinna skiten. Nu blir det kanon där. Så kommer han stå på lagfest i sina gröna glasögon och räcker tunga med titeln och bara, aj, det är pokalen.
fin.
Andreas Strindfors undrar, varför cirkulerar ryktet om Dani Alves ska lämna Barcelona? Det låter ju jättekonstigt när de har transferförbud. Och det är helt enkelt för att hans kontrakt går ut.
Ja,
och de är inte liksom skriver på något nytt.
Nej, och de får ju sälja spelare under transferförbud för dem också. De får inte köpa spelare. Och som du säger, hans kontrakt går ut. Och han
vill ju vara kvar, han är ju jättebitter.
Han vill vara kvar, han är jättebitter. Han säger att de inte har visat något tillräckligt mycket kärlek, att det inte handlar om pengar. Och Barca vill ju uppenbarligen inte ha någon kvar. Nej. Vilket det kanske, alltså det går inte att förstå från utsidan, för han är
suverän.
Suverän, han är en av truppens bästa spelare. Han är liksom det Angel Di Maria gjorde för Real när de vann CL, och fan Dani Alves gjort för Barca.
Han är inblandad i fan i mig allt.
Ja, och kolla Messi senaste 4 år, vem han spelar mest med liksom. Alltså det är han och Dani Alves på högerkanten hela tiden. Så jag tycker att det är helt sjukt, framförallt när de inte kan värva och de har Douglas bakom. Alltså herre fan. Problemet är förmodligen, om man ska spekulera, att de kanske inte, Dani Alves vill ha kanske 3 år, 4 år, och Barca vill förmodligen bara 1 och 2 år eller sådär. Han är ganska gammal. Ja. Men vad fan, behåll honom. Han kan ju gå runt som en jävla tourguide till hålla Neymar glad liksom. Vad det är fan värd de där miljonerna.
Eller hur? Är inte de typ bästa polare?
De är superbra polare, och han är också bästa polare med Messi. Alltså bara den kombinationen, han är ovärderlig för den jävla klubben.
Här kommer en fråga som är riktad mot mig.
Ja, vad roligt.
Som någon sorts galghumor. Alexander Järpe skriver: behöver lite tisdagshumor. Prata om Liverpool och deras storköp. Avsluta gärna med vilka Patrik vill se i Manchester United till nästa säsong.
Nu får du börja med era storköp då, alltså. Vad kommer? Vad blir av? Vi har ju nästa Torres.
Det blir inga storköp, det har jag ju alltid sagt. Ja. Vi har ju bara gjort, alltså sen fan i mig 90-talet har vi gjort en enda riktigt stor värvning, och det var Torres. Ja, men så är det ju. Ja. Det är inget konstigt. Så att det här, alla de här ryktena varje år, och det ska vara liksom Higuain, och det ska vara Lacazette nu, och det ska vara det ena med det andra. Vi fick ju ganska svart på vitt att det inte kommer bli Lacazette i alla fall. Han nämnde ju Liverpool, och de spelar inte ens i Champions League. Jävla dumheter, tyckte deras sportchef, och det har han ju helt rätt i.
Men det får man ju förstå, alltså.
Jaja,
men det känns också som vi i England, de i England och vi i Sverige ofta gillar att övervärdera Liverpool lite. För att det är en sån klassisk klubb, det är en sån stark klubb i vår historia, eftersom vi har vår stryktipsets historia och de har sin fotbollshistoria, uppenbarligen. Ja. Så vi gillar ju att tro att spelare vill gå till Liverpool, men om du åker ner till Sydamerika och kastar ett Liverpool.
Men det är lite så, det är lite typiskt, det är som Skandinavien, och sen är det i England, man också har samma liksom syn på Liverpool fortfarande. Resten av världen ser inte riktigt ut så.
Nej, men det räcker att åka till Italien. Jag tror inte att Liverpool är så stort och lockande namn. Det blev ju det i Spanien på ett sätt, för att Torres och Xabi Alonso gjorde så bra ifrån sig. Men åka till Sydamerika, så det är inte Liverpool de drömmer om. Det är ju bara Real och Barca.
Det är väl framförallt i, liksom, i Afrika, i Sydamerika och sådär, som det är inte Liverpool som man drömmer om att spela för.
Nej, och de har historiskt sett också haft ganska mycket engelsmän i sitt lag. Det påverkar ju också såklart.
Alltså för... Å andra sidan är inte Manchester City heller, tror jag.
Nej, så är det. Men det kan ju börja bli nu. Det menar, för de har ändå tagit in en Yaya Touré som är liksom i Afrikas bästa spelare. Alla afrikaner ser dem med City får den här Yaya Touré-tröjan. Det är det som har påverkat också. Liverpool har inte haft så många internationella storstjärnor som varit bärande. Alltså de har satt sig ganska engelskt. Och det gör ju också att då blir det ju stor i England såklart. Men det är ju inte så att den lilla grabben i Italien får en Liverpool-tröja för att Roberto Baggio spelar där liksom. Alltså, du når inte det namnet på det sättet.
Nej, men så är det. Vilka vill du se i Manchester United då?
Alltså Hummels vore ju tacksamt. Jag tycker att Gundogan vore ett bra köp också, med tanke på att de ändå har Carrick kvar. Och det känns som, Gundogan, det finns vissa frågor kring honom också, men får de utveckling på det är det jävligt bra.
Han kommer ju har ju haft en okej säsong, tycker jag.
Ja, absolut. Men Gundogan är ju billig också.
Poängspelare.
Så är det. Men man kan se dem rotera ändå, för Gundogan har inte den statusen att han skulle gå in och ta över där. Så jag tycker att det är rätt perfekt värvning för dem. Sen behöver de ju tveklöst försöka mittförsvaret med mer än vad Dante är liksom. Så är det ju. Får se om de lyckas. Annars är Dante ett rätt okej köp, kan jag tycka. Han kommer inte lyfta dem, men han kan väl rotera också.
Vad finns det för mittbackar liksom?
Hummels, om han är sugen, man verkar inte vara sugen. I så fall hade han gått redan, känns det som.
Ja, han har ju fått chansen.
Ja, så är det ju. Sen kan man ju diskutera om det går att knipa en Peppe snart kanske. Om man ska göra det.
Åh, fy fan.
Ja, jag vet. Den är kontroversiell. Men det är en möjlighet, ett stort rutinerat namn. Det är ett kille som skulle hålla några år till. Om de vill släppa fram varann nu, kanske det ändå finns en chans där. Det är ju ändå värt att diskutera, med tanke på hur få bra mittbackar det finns som är till salu. Och sen blir det jättespännande att se vad de gör offensivt. För att Van Persie borde säljas nu, tycker jag.
Han borde ha sålts förra sommaren.
Så är det. Och de har Depay som kan ersätta. Men sen ska ju Falcao också ersättas då. Där de skulle må bra av att få in en riktigt stor värvning, en riktig stjärna, och det är väl ganska tacksamt att försöka få in en anfallare.
Higuain brände en straff som var rätt viktig för Napoli. Kan han flytta på sig?
Ja, nu när de har bytt manager så känns det som de också ska värdera sin trupp och sina spelare. Det ryktas om honom liksom en månad efter han gått dit att han skulle bort igen. Så det förstår jag inte riktigt. Det känns som det är många engelska tidningar som inte...
Han var ju väldigt nära Arsenal.
Jo, det känns som många engelska tidningar också inte förstår att det är ganska stort att spela borta i Napoli.
Ja. Martin Krieg. Nu tänker jag sätta din research inför U21-EM på prov här. För jag vet att du är full fart med det, va?
Exakt.
Du borde vara i alla fall.
Jag har en allanslagssamling först bara. Sen ska jag ta tag i U21-EM. Men kör vi in.
Ja, Martin Krieg undrar, vilken spelare kommer vara hetast efter U21-EM i sommar?
Alltså, jag är sån här Ward Prowse och de där jag pratade om ganska länge. Jag tyckte det var på gång. Men jag vet inte. Alltså, det är så jävla...
Oftast, Harry Kane.
Harry Kane är ju redan het. Så det känns inte som att han kan göra mer ur sig igen. Så skulle lyfta hans status ännu mer. För även fast han skulle bli skyttekung där skulle alla bara säga. Men det var ju vad vi förväntade oss.
Men titta bort från England då.
Alltså John Guidetti har ju århundradets jävla möjlighet. Så är det ju tveklöst. Han sitter utan kontrakt. Han är bra. Han är ju en jättebra spelare. Alltså, om man ser till fortfarande unga är så har han faktiskt gjort en del. Och vi vet att han har den kapaciteten. Celtic kan ha snett nu för att det var den här kommunikationsmissen. Så han har ju, om man kollar i svenska laget, så tror jag han har alla möjligheter att göra extremt stort intryck. För de kommer möta England och kommer möta Italien. Det kommer vara de som tittar på de matcherna också. Så gör han bra ifrån sig där så kan han lätt spela till sig ett jättekontrakt. Och vi vet att han har den kapaciteten och har lite tur också. Mm. Så han är, i Sverige har han en superchans. Annars tycker jag att Sverige är ganska omoget lag om man ser till liksom fysik och spelare och sådär. Så jag tror inte att någon kommer göra det explosionsartade genombrottet. Jag ser Kristoffer Rolls har mycket fotboll i sig, men han känns fortfarande ganska tanig. Jag har svårt att säga att han skulle ta över där. Liksom.
Mm.
Det är Guidetti som känns redo. Liksom.
Något av de andra lagen du ser någon potentiell stjärna tändas?
Finns ju stjärnor, vi har ju kollat lite på Italien och Portugal, men inget sådär, alltså det är det som är så spännande, de man vill se ju de här som liksom spelat lite mindre i sina största ligor, som man inte riktigt har stenkoll på, det är ju där det ska blomstra, så jag hoppas att jag blir överraskad istället.
Ja. Vi får anledning att, ni ska väl podda lite där nerifrån är väl tanken, va? Det blir lite sillypodd nerifrån Tjeckien.
Ja, Jönsson och Niva ska dit, så vi tänkte att vi ska ha lite tv också, där liksom hela vårt tv-koncept går ut på att jag, Jönsson och Niva är irriterade och ser vad som händer. Niva vet inte om det här tv-konceptet än, men vi tror stenhårt på det formatet.
Jag ser framför mig att det kommer vara lyckosamt.
Ja, eller hur? Det känns som det är hela vår deadline, den sen har gått ut. Och så tycker jag att vi tar med oss det succéreceptet ner i Tjeckien också.
Erik är ju roligast när han är irriterad.
Erik är ju fantastiskt när han är irriterad. Annars är han bara självgod.
Han har två lägen.
Där.
Jag vet att du inte lyssnar, Erik. Så
det här är lugnt.
Fråga från Albin Larsson. Schneiderlin, Wenger måste väl köpa honom nu?
Don't buy Schneiderlin. Klassisk strandreplik. Ja, det kan man väl tycka.
Ja.
Han borde få gå nu. Han stannade ett år och verkligen gav
allt
för det
laget. Han var inte nöjd med det.
Han var inte nöjd med det. Så att,
alla andra hade ju lämnat.
Så var det. Intresse fanns ju uppenbarligen eftersom han så tydligt var så besviken. Det var ju någonting de hade snott från honom. Ja, den är väl lite dum.
Nej, han hade ju passat jättebra där, tror jag.
Ja, en sån spelare, det känns som de behöver också. De är nog med små tekniska killar. De behöver någon liten urkraft också.
Ja, lite rejält.
Exakt, det är rätt ord.
Bandyportföljen tycker att vi ska diskutera Leicesters sexparty i Thailand. Nej tack, säger jag. Vi tycker vi struntar det helt enkelt.
Jävla idioter, så kan man sammanfatta det de gjorde.
Herregud vad trött man blir på sådana jävla nollor. Gå vidare till Martin Örmgård, som skriver lite osillig kanske. Nej, det tycker jag inte. Men om, läs när, De Gea lämnar United, är inte Valdes bra nog för att vara etta? Jo, det vet vi ju inte riktigt. Det var länge sedan. Alltså, jag kan ju säga så här. Jag har aldrig varit någon sån här superfantastisk av Victor Valdes. Inte när han var i Barcelona heller. Jag tyckte det var en ganska begränsad målvakt. Som vars största egenskap var att han nästan aldrig blev satt på några prov. Han spelade ett sånt fruktansvärt bra bollhållande lag. Nu får jag alla Barca älskare på mig. Visst, duktig shotstopper som de brukar kalla det. Men det är ju inte en spelare som kommer liksom vinna luftdueller mot Peter Crouch 10 gånger i en match liksom.
Jag kan säga såhär, när Valdes var i Barcelona, om jag var Barcelonas manager skulle jag inte byta honom mot någon målvakt i hela världen då. För att han hade precis det Barcelona behövde då. Han behövde inte vara bra i luften, utan han var en bra shotstopper, han var bra, ja, på linjen, och framförallt så
var han med fötterna.
Helt briljant på fötterna. Ja. Det finns ju mål han ligger bakom, där han med liksom i crosspassningar, i spelvändningar liksom. Han var ju en liksom en Manuel Neuer innan Manuel Neuer. Han gjorde ju det Manuel Neuer. Manuel Neuer har ju fått väldigt mycket hyllningar nu för att han agerar libero i det defensiva, men Victor Valles var ju defensiv mittfältare i det offensiva liksom redan då. Så jag tycker att han var helt briljant. Jag tycker absolut att han är tillräckligt bra för att spela för Manchester United. Han är däremot inte tillräckligt bra för att ersätta David de Gea. Det är väl det här problemet det är. Sen är frågan om det finns en annan målvakt som är tillräckligt bra för att ersätta David de Gea.
Det pratas ju om Lloris.
Ja, då skulle jag hellre sätta mina pengar på Valdes som redan finns i truppen.
Du skulle det?
Alltså. Ja, det skulle jag göra. För att jag tycker att det är ett onödigt köp. Så mycket, alltså så mycket säkrare skulle jag inte vara på att Lloris blir Premier Leagues bästa målvakt i Manchester United.
Jag tycker att Lloris är en av Premier Leagues bästa målvakter redan.
Ja, men jag skulle hellre...
Han är extremt stabil. Han gör ju väldigt, väldigt sällan en dålig match.
Absolut, men jag skulle hellre åka till Leverkusen och försöka få över Bernd Leno och ägna två säsonger åt att övertala honom medan man har Valdes i målet. Det skulle jag lägga mer energi på.
Ja. Jag är inte riktigt, håller inte riktigt med dig.
Nej, det behöver inte göra. Men jag tycker, absolut, vi vet inte hur bra Valdes är efter skada, men om han når samma nivå som innan så tycker jag att han är tycker bra för att vakta Manchester Uniteds kassa.
Ja, det är du som är expert.
Nej, jag är någon slags så här, jag redovisar och redogör och rycker i rykten. Ja, det är vad jag gör. Jag tar inte ut målvakter i Premier League-lag.
Right.
Där är vi lika mycket experter, både du och jag.
Pia Karlsson, och nu säger jag Pia. Jag vet att vi vid en tidigare podd någon gång kallat honom för Pia.
Ja, det är inte bra.
Att det har låtit så. Pia Karlsson, P-E-A Karlsson.
Men inte P-A då?
P-A, nej men det är P-E-A, jag vet inte.
Nej.
Det är som PO på redaktionerna, ja, utanför, det är PEO.
Ja.
Ja, skitsamma, han skriver: finns det hopp för oss liljevita att bli av med vårt dödkött? Adebayor, Kabul, Capoe, eller Capo säger man väl, Soldado, Dembélé, snälla.
Snälla.
Det enda ni kommer bli av med är Lloris.
Så är det, exakt.
Som är den sista ni borde vilja bli av med.
Fan, vill
bli
av med Adebayor, vad är det för skit? Det är bäst.
Alla vill bli av med Adebayor.
Tyvärr är det så.
Ja.
Ja, men det blir av mig kan det nog, men det kommer ju aldrig få några pengar, så jag vet inte, liksom kommer inte få igen det när jag går på Soldado, så att jag vet inte hur smart det är, och om man vill rea bort dem, absolut, men jag vet inte om det är rätt affär heller.
Capo, Kabul, absolut. Dembélé, jag gillar ju Dembélé.
Jag är också lite svag för Dembélé.
Jag tycker att han är, alltså, hade han bara lärt sig slå den sista bollen framåt istället för att spela hemnen till mittbacken när han har dribblat fyra pers, så hade han varit en av världens bästa centrala mittfältare.
Ja. Ja, metodi kanske.
Nej, men det finns stunder då han gör, ja, han bara promenerar förbi folk. Han, ja, liksom så här, han har så sköna liksom kroppsfinter och bra bollbehandling, men det blir ingen end product överhuvudtaget.
Men det är svårt det där, titta, för jag såg på vad fan var det? Det var väl FA Cup-finalen när en Grealish lirar.
Ja.
Som var så jävla högt aktad. Många pratar om honom och sådär. Alltså, kolla den matchen igen. Han slår noll passningar framåt.
Mm.
Alltså allt han spelar är sidledare bakåt. Allt det här lätta sidledare bakåt. Sidledare bakåt, sidledare bakåt,
ja.
Det är så jävla svårt det där. Men fan vad jag blev besviken på honom, måste jag säga.
Ja, och det där är, det finns ju, jag vet inte om jag har dragit den här. Jag läste i någon engelsk tidning en intervju med Dembélé när han får frågan just kring sin end product,
ja.
Han har ju tydligen väldigt, väldigt dåligt skott enligt sig själv, och det handlar tydligen om att när han någon förort i Bryssel eller han är ifrån, när han växte upp så hade de inga, de hade bara basketplaner i området där de bodde, så de hade liksom
inga nät liksom.
Nej, det fanns inga mål, ja. Så för att göra mål när de spelade på skolgården, då hade de liksom en ruta där man skulle passa till någon som stod,
ja.
Så man skulle liksom spela sig förbi motståndet och passa till någon, så det var så man gjorde mål. Så han liksom, de sköt aldrig, de slog aldrig några längre bollar. Det var väldigt mycket hålla boll, lite futsal liksom, fast utan skott, och det var så han liksom fostrade som fotbollsspelare, och han anger det själv som sitt, som anledning till att han har så dåligt skott, ja. Och att han faktiskt gör så få poäng,
ja, men det
som man gör, men han är fullständigt briljant i att hålla bollen på små ytor, driva den framåt, ta sig förbi en gubbe och så vidare.
Det är svårt det där, bara om du ställer en gubbe i mål, det blir offside då tyvärr liksom. Så att det finns vissa, ja, svårigheter med,
exakt,
det där.
Han skulle ha någon att passa där.
Ja. Ja, vi hade en briljant plan när jag växte upp också. Det var bakom mål fanns ett ganska, ganska lågt nät, och sen bakom det fanns ett hav med brännäster liksom. Så man sköt ju lågt, gjorde man.
Usch.
Ja.
Usch. Ska vi ta sista frågan också då?
Ja, absolut.
Erik Tektor undrar: vad är Citys chanser att värva Pogba och De Bruyne i sommar? Ja, nu med lättare FFP så det är klart att det är väl hosta upp som gäller i sådana fall.
I så fall, Pogba tror jag blir jättesvårt. Jag tror att Pogba, han är ju på den nivån där han kan drömma om vilka klubbar han vill, och det är fortfarande inte Manchester City
känns
man drömmer
om. PSG och Real känns ändå.
Ja, framförallt Real. Alltså jag tror att han, det påstås att han blickar mot Spanien. Jag tror att det är den affären de vill göra. PSG, då får de hosta upp också, men det påstås ju att han ska ha krävt Zlatans lön då, att det ska vara liksom vart pengar han nött ut efter om han nu ska gå till PSG.
Rajola som...
Så är det, så han vet ju vad Zlatan tjänar också i den förhandlingen. Precis. Så att det är svårt att kapa den. Så jag tror inte de har någon chans på Pogba om man ska vara helt ärlig. Kevin De Bruyne blir också intressant om han skulle kunna tänka sig att åka till Premier League igen, med tanke på hur det gick förra gången. Och det snackas om nu är att han blickar mot den affär nästa sommar istället för nu, att han vill spela Champions League med Wolfsburg också, vilket nog är smart. Och då återstår att se om City är sugna då, men där ska de nog kunna vara med och rycka, för han är ju ingen Real Madrid-spelare än i alla fall.
Nej, det är inte. Hörru du, det var allt vi hann med den här tisdagen. Det var ganska fullmatat.
Ja.
Jag känner mig trött i halsen till och med. Jag brukar inte prata så här mycket, men jag pratade oerhört mycket då, tror jag.
Ja, okay. Det känns så. Jag sitter hes och allting och du klagar på att du är trött i halsen alltså.
Ja, men
tackar vi för.
Mitt jobb är att trycka på rec.
Ja, det är sant.
Så är det.
Ja, vi var ju bara två idag också, eftersom vi fick ställa in i år.
Ja.
Men för fan.
Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Tack Patrik för att du kom. Vi hörs
om
en vecka igen.
Får man be om en liten grej?
Ja, det är klart.
Om ni vill ha tv-formatsidéer eller något annat, när vi drar till Tjeckien. Det som kommer hända är att ni har ett matbord, ni har mig, ni har Fredrik Jönsson, Erik Niva. Vad ska vi göra? Go, liksom.
Ja.
Vi tar tacksamt emot alla slags idéer och förslag.
Jättekul. Mm. Skriv på mejlen, den kan ni säkert lista ut, våran mejl.
Ja, det går.
Och Twitter följer ni oss redan, hoppas jag.
Annars jävlar.
Så hörs vi om en vecka igen. Tack. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong informations.